och sätter den sådär. Ja. Så du är inte helt...
Tar den upp ljud?
Den tar upp allt ljud här så att både du och jag kommer med här.
Så om jag svär så kommer det med det också då.
Det filtreras bort automatiskt. Men du började berätta lite grann om teater, att ni ja, reste runt
och... kanske inte ska börja mitt i. Det var ju slutet av min karriär så det kanske vi ser om vi kommer dit.
Ja.
Ja, ska vi börja du vill väl ha reda på var jag kommer ifrån.
Ja, men vi kan börja där. Det är alltid en bra... Ja. Jag tänkte ladda min telefon. Går det bra att jag...
Ja,
att
jag gör det. Alltså, människor nu för tiden, de har så mycket konstiga grejer för sig.
Men det här känner du till, en mobiltelefon?
Ja. Ja, jag är visserligen snart 100, men...
Så?
Ja, som jag är född 27... 1927. Och jag föddes på en Andevik, det här vet du nog, det är Kalkbruk, det ligger alldeles vid Andevik vid Trosa.
Vid Trosa.
Och min far, han var förman där på det här kalkbruket. Och jag har tre bröder, men då hade jag två. Jag har en lillebror, men jag hade två äldre bröder när de föddes. Och där bodde vi till 1930. Så jag var 4 år när vi flyttade därifrån. Och flyttade till ön Oaxen som ligger utanför Mörke.
Ja.
Vet du inte dugg om det ser ut som... Nej, men om man tänker... Mörke är ju... Du vet var Trosa finns
någonstans. Trosa har jag varit, ja, jättefint.
Och Mörke ligger ju... Trosa ligger ju på Mörke alltså.
Ja, just det.
Och det var kalkbruk som hette Karta och Axels kalkbruk. På den tiden här på 30-talet så byggdes det ju mycket i Sverige. Så att det gick åt väldigt mycket byggmaterial och så. Så att kalk var ju... otrovärt. Men Karta och Axels kalkbruk hade, och där var min far.
Förman?
Ja. Men 1930 lade de ner det här kalkbruket. Och då fanns det ju kalkberg på Oaxen, den ö som ligger utanför Mörke på vägen mot Trosa. Och dit flyttade vi 1930. Och jag gick i skola där ute. Eller jag växte upp där och gick i skola. Och det var ju, som du förstår, en ö som var begränsad. Det fanns inte någon bro. Det fanns inte... Ville man komma till fastlandet, ville man komma ner till Trosa, då fick man ju ro över till Mörke och så fick man ta bussen till Trosa. Så vi var ju väldigt isolerade.
Ja, och då var det mycket folk som bodde där? Eller?
Nej, det var väl ungefär en... Ja, jag kan ju inte säga, men jag skulle tippa att det var väl en 400 personer. Därav var det väl hälften barn. Vi hade ju egen skola där ute med en lärarinna. Och hon hade en så kallad B-skola, så vi satt ju allihopa i samma sal.
Jaha, och hur
mycket... Så där, när hon lärde oss läsa så fick de andra läsa geografi eller någonting annat. Fick ju räkna eller skriva. Och den här kalkbruket, på den tiden, det här är ju 30-talet, det var ju... nazismen stod i Sverige. Och de som ägde Karta och Axels kalkbruk, de hade ju nära förbindelse med Nazi-Tyskland. Och vår förbindelse med omvärlden, det var ju kolbåsarna som kom till ön för att lossa kol till ugnarna då. Man eldade ju ugnarna med kol. Och de kom ju huvudsakligen från Tyskland. Tyskland och Polen hade man ju kontakt med. Och direktören för bolaget, han var ju nazist. Och min far, han var väl lite allt i allo. Så han, när direktören skulle ha gäster ifrån Tyskland, så fick han hämta dem med båt på andra sidan. Och då var han beordrad att hissa naziflaggan
på båten.
Men han nekade. För att han sa, jag vet inte om det är sant, men han sa att ett fartyg som går i svenska vatten får inte ha en annan flagg än den svenska. Och då gjorde att han fick respass därifrån. Vi flyttade 1939 till Södertälje. Han arbetade på Södertälje uthamn.
Men då fick han, då hade ni varit där i 9 år då, ungefär.
Ja.
Ja, just det. Så du växte upp till Stora där.
Så att jag kom till Södertälje som 12-åring.
Ja. Men du berättade lite mer om den här liksom att han var nazist, ja, direktören där. Var det accepterat?
Förlåt?
Var det accepterat att han var
nazist? Ja,
nazist?
Ja, men nazisterna var ju stora i Sverige på 30-talet.
Och de var det?
Ja, det fanns väl inte många företagare som inte var nazister.
Att det var?
Ja. Nej, men jag menar, det, du vet att det var ju inte alls ovanligt.
Nej.
På något vis. Och det får man lov att säga om nazisterna, eller om det var Jense vedertaget, det vet jag inte. Men de var ju väldigt måna om sina underlydande. De tog ju hand om var och en som det var deras barn ungefär. Va? Så att Frida hette direktörns fru, hon ordnade ju så förfärligt mycket för sina, för de här som bodde på Ovaxen. Bland annat så satt hon uppe vävstolar på skolans vind, där tanterna fick väva en burkedräkt, heter det. Alltså en, ja, vad heter det? Hembygdsdräkt.
Ja.
Och ja, du vet, det var ju så mycket. Det kom ju besök från Tyskland. Och då skulle ju tanterna där på Ovaxen fick ju åka upp sig. De skulle ju vara fina. Det var ju hembygdsdräkten på och stod och neg då för de här herrarna som kom ifrån Tyskland. Jag har ju sett
det?
Både Göring och de här.
Jaha.
Ja, han kom ju, vet du, flygande. Han hade ju sådana här flygplan så han kunde gå ner på vattnet.
Är det sant?
Ja, och
han hade ju väldigt mycket Sverigekopplingar.
Ja, han kom ju dit ut och hälsade på. Det var ju fester där för de här tyska potentaterna, vet du.
För du vet att Göring har legat på...
Ja, ja. Han var ju gift med en grevinna på... Ja, vad hette det där?
Ja.
Ja. Det var ett slott här, ja, i närheten. Mm. Så att jorden, de var ju mycket där ute. Och de anordnade ju fester, hembygdsfester, och skulle ju visa upp då hur bra de här människorna hade som bodde på Mörke, vet du. Och vi fick ju alla ungarna i skolan, utom jag och en till, fick scharlakansfeber. Och då fick man ju ligga 6 veckor på epidemisjukhuset i Södertälje. Aha. Utom jag. Jag och en tjock kille. Vi fick gå hos lärarinnan.
Ni klarade
det? Ja, jag bara vi två. Och jag var så arg på det där, för jag hade ju mycket hellre verkar på sjukhus. Jag var sitta där ute med henne. Det var ju inget kul.
Nej.
Tänk vad spännande att få komma till Södertälje på epidemisjukhuset.
Den undervisningen på ön, i och med att det var så mycket, du säger att han var nazist, han som, ja, direktör. Var det influerat i undervisningen? Att
det, ja, liksom... det är svårt för en ung att veta.
Ja.
Men det är klart att det man kan säga om dem, det var ju att de var väldigt måna om folket. Vi hade bland annat då den här scharlakansfebern som gick över, alla unga fick komma på epidemin, utom jag och en till. Då till exempel så beställde han hem kartonger med bananer som han delade ut. Och då var ju klart att det var ju alla som hade varit sjuka som fick bananer. Men vi som var friska och krya, vi behövde ju inga bananer.
Var det lite exotiskt då, bananer?
Ja, så att, ja, det var sådär. Men han, det var, och bland annat så satte hon upp en teaterpjäs om de växlingarna i naturen. Jag var sunnanvind. Och den rollen fick jag på grund av mina tjocka kinder.
Ja.
Jag har alltid varit rund i ansikt och tjock kinder. Jag blir så sur på gubbarna här, för de nyper mig i kinderna och säger, åh, vad jag har tjocka kinder. Nej, men i alla fall. Så att, men när jag kom till Södertälje, så du förstår, komma ifrån en ö med en skolklass, alltså alla, ja, och till Södertälje. Det var ju precis som, jag kan ibland förstå de här invandrarna som kommer hit, va? Hur överväldigad man var. Jag kunde gå fram och tillbaka till Storgatan i Södertälje och bara titta i skyltfönstren. Och jag tyckte jag, Ja, det var i himmelriket.
Ja.
Och biografer. 7 stycken biografer. Hela veckan läste man annonser om vin och filmer. Vad ska man spara till på söndag? Vad ska man se? Jag har ju sett alla de här stora elefanterna dansa.
Gick du varje söndag på film, eller?
Vadå?
Gick du och tittade på film varje söndag?
Ja, ja. Det var just det stora söndagnöjet. Ja. Och det värsta, för 35 euro kostade en matiné. Och det värsta var ju att de gick en matiné 1 och 3. Och då fick man ju hoppas att den biografen som började 1 inte gick för länge, så man inte hann 3 föreställningar.
Det
var kämpigt.
Cineast. Ja.
Ja, ja. Så där var livet då. Men det som imponerade mest på mig när jag kom till Södertälje, vi kom ju, det var när de tog studentexamen. Vi bodde så att jag varje dag fick gå genom en park som nu är borta där utanför läroverket. Va?
Mm.
Och en dag, jag visste ju inte vad studentexamen var eller vad det var för någonting. Den där skolan som låg där, Södertälje högre allmänna läroverk. Men jag kom en dag och gick hem från skolan och det var så mycket folk i parken. Jag tänkte jag stannar väl här och tittar vad som sker, vad som ska hända. Det gjorde jag. Och ut på trappan så kommer det ungdomar mest och de skriker och sjunger och tar på sig vita mössor och sådär. Jag har varit helt förhäxad. Det där ska jag göra en dag. Jag ska ta studenten. Och jag stannade och tittade och jag tyckte det såg så imponerad jag blev. Men nu var det ju så att skolan var det som minst hade intresserat mig. Och Stina var väl inte den största teologen som fann. Hon
Stina,
var väl inte så bra på att undervisa.
Ja, det var din lärare.
Ja, det var lärarinnan där.
Ute på axeln.
Hon var väl inte så bra på att undervisa. Och jag var urusen. Jag var väl, eller det är väl det man kallar för... jag har svårt för att stava.
Ja, dyslexi.
Ja. Men jag hade väldigt bra minne. Men jag tänkte, det ska jag göra en dag, jag ska ta studenten. Det gjorde jag aldrig det, för jag tog bara realen, för jag kom aldrig så långt som till studenten. Men jag var så imponerad. Jag tyckte det var så fantastiskt. Allt det där i stan gjorde ju så stort intryck på mig. Jag tyckte det var så... Jag hade ju inte sett... Ja, mer än ett kalkbruk och några ugnar och inte så där, va? I min familj hade ju det här med att fortsätta läsa. Det var ju inte tänkbart.
Nej.
Och jag hade ju 2 äldre bröder.
Hur mycket äldre var de då?
Ja, de var inte intresserade av att läsa. Det var ju bara... De började ju jobba det jobb som fanns och sådär.
Hur gamla var de när de började jobba?
Min äldsta bror var 8 år äldre. Min andra var 4 år äldre och så jag. Så kom det en liten sladdbarn sen, men i alla fall. Men hur det var så... På den tiden när jag fick man prova in till läroverket. De tog inte in på betyg.
Okej. Okay.
Utan man fick ju gå dit och ta... Och allt det här gjorde ju jag i smyg. Mina föräldrar fick ju inte reda på. Jag har mina framtidsplaner eller så.
Hur gammal var du då?
Jag var 12-13 år.
Ja, det var nästan direkt med att hamna i Södertälje.
Ja, men du vet att då vill man ju... Sådana drömmar vill man ju nästan ha lite för sig själv. Va? Men hur det var så gick jag upp till läroverket och anmälde mig till prov. Och till min förvåning en dag i augusti, i början på augusti, fick jag brev att jag hade kommit in. Och så började jag en knagglig väg.
Men kunde du berätta hemma då att nu
har... Ja, då fick jag ju lov att berätta, för jag fick lov att ha pengar till avgiften.
Ja, för det var real...
Ja, det var real.
Är det 4 år?
4 år, ja. Om man går in ifrån 6:an, går man in ifrån 3:an, då är det 5 år.
Ja, just det.
Men i alla fall så Jag hade ju inget stöd. Du vet att jag förstår så väl nu när de pratar om det här. Det är så svårt för barn som inte har något stöd hemifrån.
Mm.
Som inte har någon som kan hjälpa sig. Här kom jag, vet du, som knappt kunde stava svenska och skulle lära mig engelska till exempel. Som har ett, ja, det vet du ju hur det ser ut. Och likaså, tyska var lättare. Ja, jag hade ju lättare för tyskan, för det var ju så pass lik svenskan som det var.
Ja, okej. Okay.
Men det var ju bara, betygen var ju inte lysande, men är man envis så klart att man tar igenom. Det tar man ju igen på något annat.
Ja. Ja. Flyttade du till Södertälje.
Ja, 39.
Så det här var ju mitt i brinnande...
Ja, brinnande krig.
Brinnande kriget
och
också.
Och rektorn för läroverket i Södertälje, han var nazist.
Jaha. Överallt var de?
De var nazister överallt. Jag tycker det är konstigt, alltså, de som säger att de inte var nazister, för det fanns inte många. Det var väl en annan röd kommunist som jobbade på Scania kanske.
Ja.
Men annars var ju folk kommunister, eller åtminstone hade sympatier för tyskarna. Man tyckte tyskarna var ett väldigt duktigt folk.
Ja.
Hade byggt den här stora staden i Europa, och jag menar överallt var ju tyskarna sig framme.
Ja. Det var lite så det liksom... Det är ingenting man pratar så mycket om idag, men
nej,
så kanske
det vände ju vid 43-44 sådär.
Ja.
Då vände ju vinden. Då börjar man ju tänka att tyskarna kanske gjorde ett annat som inte var så bra.
Ja.
Men för jag tror inte, eller åtminstone inte bland vi oss barn, visste man nog ingenting om koncentrationsläger och sånt. Det har ju uppdagats nu på senare tid.
Men det var ingenting som det skrevs.
Det var inget man pratade om.
Nej.
Min pappa, eftersom han nu varit chockad där ute, han började ju på sjön. Han började ju på en motorbåt som drog pråmar ner till Tyskland med kalksten.
Aha.
Så han kom hem ifrån sådana här utflykter och berättade om koncentrationsläger och så. Men det var ju ingen som trodde honom.
Är det sant?
Ja, nej, men det fanns inte. Det fanns inte på kartan.
Nej.
Men det började ju sen 43, sista hälften 43-44, så började man väl prata om det, eller veta att det fanns.
Men, så det var lite... Ja,
det var bara det att de som sa sånt, de ljög.
Ja.
Det var tyskarna som var ett sånt bra folk.
Ja, ja, det är ju...
Det är ju otroligt för
er. Det,
det var ju otroligt för er att höra.
Ja.
För ni är uppväxta på ett helt annat...
Ja, verkligen.
Ja.
Och ändå så finns det ju liksom så, folk som försöker att förneka det fortfarande. Liksom.
Ja,
det
inte
har hänt och sådär.
Ja. Och jag menar att... Ja, jag vet inte, för jag är ju... Numera är jag ju inte... Jag har ju tillhört sossarna, eller jag har röstat socialdemokratiskt i hela mitt liv. Och så jag förstår ju inte riktigt någonting annat, om jag säger. Men jag förstår att det finns de som tycker att... Det de gör är bra, det tror jag nog. Alltså. Men sen skulle jag ha ett jobb.
Och då var du 16?
Ja, och du vet att på den tiden... Man, det fanns ju inga jobb om man inte var utbildad. Scania var ju den stora arbetsgivaren. Så jag cyklade ut till Scania och bad om arbete. Så att jag kom ju... Jag satt på katalogavdelningen och det var ju... Och sån här, man fick ju med springa ut i kiosken och köpa tidning åt chefen. Det var ju det jobbet man gjorde.
Du var inte så kvalificerad. Nej.
Och då, i den här åldern, 16-17 år, så var man ju kär. Och så träffade man en snygg pojke. Och så var man med barn. Och det vågar man ju inte komma hem och tala om.
Nej.
Men var så det var ju bättre att gifta sig.
Var det med en kollega? Alltså
han jobbar ju på Skåne.
Ja.
Och han var inte äldre han än jag, så att vi fick gå till Kungs och fråga om vi fick gifta oss.
Det här kommer jag ihåg att vi pratade om senast. Ja. Ja, när ni gick till Kungs.
Så att det gick ju, vi var gifta i nästan 60 år. Och fick jag få tre barn. Och jag, i början då, det fanns ju ingen förskola, det fanns ju inte dagis eller sådana. Utan jag fick ju lov att vara hemmafru. Och det var nog det sämsta jag har varit i mitt liv.
Är det så?
Tråkigt. Jag vantrivdes. Gå hemma och inte, jag menar bara laga mat och, nej, jag ville ju ut.
Ja, vad tråkigt.
Ja, det var tråkigt. Ja. Därför så vurmar jag, eller vad man ska säga, arbetar jag alltid för kvinnans frigörelse. De ska ha samma chanser som en. Ja. En flicka ska ha samma chanser som en pojke.
Ja.
Och det är ju så, tack och lov, idag.
Ja.
Men i alla fall, så småningom så fick jag ett jobb i en butik. Så jag jobbade i livsmedelsbutik i 30 år. Och men när den sista ungen började skolan, då gick jag till Arbetsförmedlingen och bad om ett jobb.
Ja.
Och eftersom jag inte hade någon utbildning, jag hade min realexamen, vad betydde den? Det var ju ingenting. Så att jag började på noll i en livsmedelsbutik i delikatessavdelningen. Och jag trivdes så jättebra. Att få vara tillsammans med människor och få göra dem nöjda, det var det bästa jag visste.
Mm.
Jag arbetade mer än jag behövde, men jag säger som Monica Zetterlund, det var mitt liv det jag sen.
Mm.
Jag tyckte det var så härligt.
Ja, men gud vad...
Ja, man träffade folk, man fick prata om... Ja. Så där jobbade jag tills jag blev pensionär. Men då började mitt andra liv.